den här tiden. Ja, först vill jag säga varmt välkommen till dig, Henry. Tillbaka till oss. Det är jätteroligt att du är här. Vi har sett fram emot den här helgen. Har vi gjort. Och ni ska alla känna er varmt välkomna. Vi har väl någon timme här, kanske drygt, här inne. Och sen ska vi gå ut dit ut och fika tillsammans. Och så är det möte igen klockan 18. Och först nu så ska vi låta Herren få tala till oss. Och vi ska komma inför Gud först. Herre, vi prisar dig för den här dagen som du har gjort, Herre. Vi tackar dig. Jesus, vi älskar dig. Och det bästa av allt, Herre, det är att du är mitt ibland oss idag, Jesus. Tack att vi får överlåta våra liv till dig. Dessa båda möten, Herre. Åh, Herre, du är så välkommen mitt ibland oss. Tack att du vill tala till oss idag. Tack att du har ett budskap till den här lilla församlingen, Herre. Och till de som kommer idag, Herre. Tack att du, Herre, vill välsigna Henry på ett underbart sätt idag, Herre. Att han ska få tala din röst till folket idag, Herre. De som lyssnar och när vi spelar in också undervisningen, Herre. Herre, du vet att vi längtar efter dig i denna mörka, mörka värld som vi lever i, Herre. Men vi vet att du själv är ljuset, Herre. Och vi vet att du är frälsningen, Herre. Och för de som söker dig så blir det en färd hemåt till himmelen en dag. Tack att vi ska få samlas där hemma till det som du har förberett åt oss. Men ännu en tid, Herre, önskar vi och ber att du ska utgjuta av din ande, Herre. Så att vi får tjäna dig var och en där vi befinner oss, Herre. Och vara din röst här på den här platsen och runt om i landet, Herre. Jesus, vi vet att det är mycket som larmar i denna världen. Och att det är mycket som pockar på uppmärksamheten. Och vi vet också det mörker som breder ut sig. Men vi vet också vad din bok säger, Herre. Frälsningens bok, Herre. Tack att det finns en frälsningsbok, Herre. Som vi får läsa i och få veta vad som kommer att ske, Herre. Tack för att du har talat till oss, Herre. Och tack att det ska gå i uppfyllelse allt det som du har talat, Jesus. Vi tackar dig för att det är det enda som står fast i en förlorad värld. Så är det ditt ord, Herre. Herre, vi längtar också efter att få se människor komma till tro på dig, Jesus. I denna sena tid, Herre. Gör oss allesammans till dina vittnen, Herre. Vi vet att det inte är genom vår egen styrka eller kraft. Det är inte alls oss det handlar om, Jesus. Det handlar om dig. Allt handlar om dig, Jesus. Ifrån begynnelsen och till änden så är det du, Herre. Så därför vill vi upphöja ditt namn idag. Och vi vill ge dig äran, Jesus. Ingen människa ska ha ära, det är bara du, Jesus. För du är den ende som är vägen, sanningen och livet. Herre, låt oss nu sitta med öppna hjärtan. Låt den helige ande få tala till oss den här stunden, Herre. Och låt oss få uppleva att du verkligen är mitt ibland oss. Och få ett nytt möte med dig, Jesus. Och få kraft, Herre, att när vi går härifrån, att vi känner glädjen och hoppet i dig, Jesus. Tack att du ska tala idag. Amen, Jesu dyra namn. Tack, Fader. Tack, Fader, att du sände din enfödde son för att vi skulle få frälsning. I Jesu Kristi namn. Och vi tackar dig också för den här fina lokalen som vi har fått komma till idag. Vi ger dig äran för det också. Det är du som har förberett denna lustgården till oss. Och låt det bli en lustgård i vårt innersta, Herre. Att vi får uppleva din närvaro. Att vi får uppleva att vi vandrar tillsammans med dig. Du som är skapelsens Herre. Du som är vår förlossare och vår frälsning. Herre Jesus Kristus. Tack för denna fina lokal. I Jesu namn. Amen, amen. Amen. Ja, vi lovar dig Herre och prisar dig. Innan vi lämnar över till Henry så ska vi få en sång här i början. Och så, som sagt, vad vi fortsätter här då klockan 18 igen med kvällsmötet. Så varsågoda.
Kallar ni detta för lustgården? Ja, jag tyckte väl det. Fantastiskt. Jag kom till hans lustgård. Ja, egentligen får vi sjunga det vid tillfälle. Trevligt att se er igen. Det har varit märkliga och är fortfarande märkliga tider. Men det går genom allt. Det har vi lärt oss och vant oss vid. Att lita på Gud, det är en oerhörd trygghet. Det vill vi inte byta bort mot någonting annat. Är det här vattnet något man får dricka? Ja, tack och lov. Det skulle vara bibelundervisning en stund här. Och är det någonting som jag tycker om, och förhoppningsvis ni också, så är det ju Guds ord. Är man i Afrika så brukar man fråga afrikanerna, älskar ni Guds ord? Och då blir det sådär riktigt öronbedövande. Ja, då är man med på noterna, verkligen. Och det är ju gott om man har det inom sig, att man varje dag älskar att komma närmare Herren genom ordet. Det är så fantastiskt att Jesus är ordet. Det går inte att skilja det åt. Guds eget levande ord och Guds son, det hör samman. Så det är väldigt, väldigt fint. Ja, jag har också upplevt en väldigt tuff tid. Min hustru gick bort för 3 månader sedan. Och vi hade en väldigt svår tid, det sista för hennes del. Som jag inte ska gå närmare in på. Men det var en svår hjärnblödning som förlamade henne totalt. Men det fantastiska är att också när det blir riktigt prövosamt och vi känner att vi går liksom på alla reserver och batterierna håller på att tömmas, så upplever man Gud väldigt starkt och påtagligt. Och det är många av er som upplevt det, så det är inget nytt för er. Men det är bara gott att få bekräfta det, att genom och i allt så är Gud trofast. Amen. Så är det. Nu tänkte jag att jag skulle få föra er till en av Bibelns mest spännande stories. Och den är så dramatisk dessutom, så den får man nog nalkas med väldigt stor respekt. Och det är den här berättelsen när Gud talar med Abraham om att offra sonen Isak. Och vi ska faktiskt läsa ett avsnitt i första Moseboken 22 om det här. Och som utgångsläge för mig så säger jag, det är ett sånt djup i den berättelsen så jag vågar inte ens antyda att vi skulle vara ner mot bottnet i det djupet, inte. Långt därifrån. Men låt oss börja med att läsa i första Moseboken 22, från första versen. Första Moseboken 22. Ska jag också ta av mig glasögonen när jag läser? Det brukar vara lite besvärligt med sådana här anordningar som ni har satt på mig. Men jag ska vara varsam med det här så att ljudet bevaras. Om ni är med då så läser vi. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom, Abraham. Han svarade, ja, här är jag. Då sa han, ta din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig 2 av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer gav han sig väg mot den plats som Gud hade sagt åt honom att gå till. När Abraham på tredje dagen lyfte blicken fick han se platsen på avstånd. Han sa då till sina tjänare, stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe och sen kommer vi tillbaka till er. Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak. Men själv tog han elden och kniven och de gick båda tillsammans. Isak sa till sin far Abraham, far, han svarade, ja min son. Han sa, vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret? Abraham svarade, Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Så fortsatte det sin vandring tillsammans. När det kom fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham, byggde han ett altare där. Och gjorde. I ordning veden. Sen band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: Abraham, Abraham. Han svarade: här är jag. Då sa han: lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig din enda son. Abraham såg sig omkring och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit, tog baggen, offrade den till brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Herrens ängel ropade ännu en gång till Abraham från himlen: jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son, ska jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fienders portar. I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. Sen vände Abraham tillbaka till sina tjänare och de bröt upp och gick tillsammans till Berseba. Och Abraham bodde i Berseba. Ja, den här berättelsen har sånt djup i sig, och det skulle vara helt förmätet om man tänkte sig att man kan uttyda och tolka den fullt ut. Jag kan tänka mig att världens barn skulle säga: det här är ju fruktansvärt med offer av barn. De skulle ha många märkliga synpunkter på den här berättelsen, eller? Och det skulle jag kunna ha också. Såvida jag inte får in den profetiska anden i hela berättelsen. Och när jag får in den, då kan jag ana mig till någonting av det väsentligaste, nämligen Golgata. I hela Guds program. Det andra måste jag bara liksom lämna åt sidan. Därför att jag får väl förvänta mig att jag har en större visdom och uppenbarelse i Guds rådslut och hans handlande när jag kommer i en annan dimension hem till härligheten. Men vi tror att Gud vet vad han gör. Men den här berättelsen, den avspeglar Golgata. Kan vi vara överens om det? Medan jag läste, och ni får ursäkta om man får lite svårt. För vi har en förkrosselsens ande här idag. Och ibland så vet jag inte vad vi som kristenhet har störst behov av. Om det är glättighet eller förkrosselse. Och jag begär inget svar av dig heller på den frågan. Men ibland så tänker jag, det är ju ödmjuka förkrossade hjärtan som liksom på något sätt vädjar till Gud. Om du läser din bibel så ser du det gång på gång. När människor är förkrossade Ja, alltså, det grövsta syndafall kan ändå bli upprättelse bara för krossen finns. Det har vi bevis i Bibeln för. Medan det mest perfekta fariseism når inte fram, hur felfritt den är när hjärtat är hårt, så kanske är det fullt rätt. Vad vi mer än någonsin behöver i, bland oss kristna idag i Sverige. Det bästa vi säger mellan, bland oss, så inte vi säger dem. Och ni vet hur vi gärna katalogiserar varandra ibland. Men jag tror vi behöver en sann och härlig och djup förkrosselse. Som tar riktigt så där på djupet. Känns det så, folk? Så då ursäktar ni om jag tappar målföret här ibland. Vi ska gå till den här händelsen lite grann. Jag säger att den speglar liksom Golgata. Jag känner Golgata. Jag känner vittring på Golgata i den här profetiska händelsen. Lade ni märke till en sak när vi läste om Abraham här? På väg mot Moriaberget läste vi att på tredje dagen lyfte han blicken och såg platsen på avstånd. Då säger han till sina tjänare: stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe. Och sen kommer vi tillbaka till er. Men Abraham, har du inte just fått en order att du ska slakta din son? Ska du bära honom som ett lik ner för berget? Nej, det finns inte med i texten här. Utan Abraham säger, vi kommer tillbaka. Och då hittar jag ju lösningen på det när jag går till Hebreerbrevet. För det var nämligen så här att Abraham, han vandrade i tro. Han fick också epitetet tronsfader, och alla som vill gå med Gud och gå i tro kallas Abrahams barn. Så jag är Abrahams barn när jag går i tro. Ja. Amen. Och då kan vi ju tänka så här lite om Abraham innan vi kommer tillbaka till berättelsen här då. Ni vet, i 12:e kapitlet läser vi så här när Gud kallar Abraham. Vi kan läsa från första versen, då är vi i första Moseboken 12. Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och om jag nu kopplar samman med Hebreerbrevet 11 då, så får jag återigen lite svar på detta. Varför Abraham kunde säga vi kommer tillbaka. För nu talar vi alltså om en man som vandrar i tro. Och i Hebreerbrevet så står det, vi får ta det i rätt ordning här, så står det så här i 11 kapitlet. 8 versen. Hinner ni med nu eller? I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg, hör nu, utan att veta vart han skulle komma. Alltså, ni vet, saliga är de som, jag höll på att säga, går utan att se. Ja, tror utan att se. Intressant. Det är liksom trons princip. Man litar på Gud. Gud står vid det han har lovat. Abraham, han vet inte vart han ska ta vägen när han går. Men Gud har sagt, lämna och gå ut. Och när han går så, egentligen är jag lite spänd på att veta hur Abraham leddes att gå. Jag har ingen direkt sån här. Ja, men det var ju ingen molnstort här på dagen och en eldstort på natten. Som när Israels barn den gången gick ut ur Egypten, ni vet. Men han upplevde ändå Guds ledning så att han kunde gå. Amen. Visste inte vart han skulle komma, men han gick. Var det ett steg i gången? Eller var det en dag i gången? Ja, men jag vet att Gud ledde honom. Så han kom dit han skulle. Han vandrade i tro och litade på Gud. Ett annat exempel som vi kan snudda vid. Ja, varför bara snudda vid det när vi kan läsa det? Romarbrevet 4. Vi kommer tillbaka till ursprungsberättelsen så småningom. Men också i Romarbrevet 4 får vi det bekräftat. Abraham, han tror. Så här står det du. Vi kan ju ta med från 16 versen. Därför heter det av tro, för att det skulle vara av nåd. Och löftet står fast för alla hans avkomlingar. Inte bara för dem som hör till lagens folk, utan också för dem som har Abrahams tro. Han som är allas vår fader. Så står det skrivet till fader, för många folk har jag satt dig. Och det är han inför Gud som han trodde på honom, som gör det döda levande och kallar på det som inte är, som om det vore till. Hör nu. Nu kommer det. Där allt hopp var ute trodde han. Det är alltså löftet Gud har gett genom din hustru Sara som är överårig och aldrig har kunnat föda barn överhuvudtaget. Stackars kvinna den tiden. Det var en tragedi. Ja. Hon har aldrig fött barn. Och nu är hon, var hon uppåt 90 år eller någonting? Ja, hon var i alla fall överårig som det heter. Och lite kryptiskt, det begriper inte vi män oss på, men det står hon hade icke som kvinnor pläga hava. Det där kan inte vi tyda sen mera, det får vi lämna, eller? Och Abraham själv, han börjar närma sig 100 år alltså. Alla förutsättningar. Ja, det var till och med så att de försökte hjälpa Gud på traven en gång. Minns ni det där med tjänsteflickan Hagar? Det var ett gott försök, vill jag på säga. Och det blev också Ismael av det. Och när Gud kom en gång till och förnya löftet till Abraham, då sa Abraham, jag är helt nöjd med Ismael. Låt honom bara få växa upp så. Men det var inte Guds avsikt. Gud ville ha ett mirakel på plats. Ismael, han var en naturens produkt. Ja. Men Isak, han var av det övernaturliga. Och då står det så här, där allt hopp var ute trodde han och hoppades att han skulle bli far till många folk, som det var sagt, så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tro när han tänkte på att hans egen kropp saknar livskraft. Han var då omkring 100 år, ja, och Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Det här tycker jag är ganska märkligt formulerat. Han borde ju faktiskt ha blivit lite svagare i tron för varje dag. När han tittar på Sara. Ja, men hon skrumpnar ihop gumman mer och mer för varje. Intressant, va? Han borde ju allt eftersom tiden blivit svagare i tron. Men på ett ställe står det han ärade Gud och blev starkare i tron. Det här är ju alldeles otroligt. Och underbart, eller? Och det är liksom kännetecknande för Guds folk på något sätt. De går tvärs emot. Och så kommer vi tillbaka till berättelsen då vi var i första Moseboken 22. När Abraham säger till tjänarna, vänta på oss, vi kommer tillbaka. Abraham, Gud har ju bett dig att offra din son. Hur kan du säga, vi kommer tillbaka? Då har Hebreerbrevet återigen en förklaring på det där. Och då går vi till 11 kapitlet tillbaks igen. Och så står det så från 17 versen. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Sin enda son bar han fram som offer fastän han hade fått löftena. Till honom hade Gud sagt, genom Isak ska du få dina efterkommande. Hör nu, Abraham räknar med att Gud hade makt till och med att uppväcka från de döda. Därför fick han honom också tillbaka. Därifrån fick han honom också tillbaka. Liknelsevis talat. Så nu förstår jag, fast jag egentligen inte förstår, så får jag ändå en förklaring varför Abraham kan säga till tjänarna, vänta på oss, vi kommer tillbaka när vi har offrat till Gud. Alltså Gud har ju sagt så här, genom din son Isak ska bli ett stort folk. Ja, all världens folk ska bli välsignade genom det som händer här, genom din son. Är du med? Ja. Nu kommer samma Gud och säger, offra den sonen. Då tänkte Abraham, Gud är mäktig. Han kan till och med uppväcka från de döda. Jag hisnar där inför Abrahams tro allredan. Och från döden får honom tillbaka liknelsevis talat. Återigen ser jag Golgata. Jag ser den tomma graven. Jag ser uppståndelsen och livet. Intressant. Om vi fortsätter i första Moseboken 22 igen och tittar lite på berättelsen som vi läste alldeles nyss. En sak till som jag vill lyfta fram här. Det är när de nu vandrar, far och son, upp mot Moria. Så tar Isak till ord och så säger han, pappa, ha, vad vill du? Jag bär veden och du har elden. Men var är offret? Var är lammet någonstans? Isak, han har sett många offer. Han har sett många altaren byggas. Han har följt sin far genom åren. Pappa, var är offret någonstans? Och Abraham svarar, min son, Gud utser själv åt sig sitt offer. Och vet ni, då tänker jag, utan att vi slår upp det, så tänker jag när Johannes döparen har sin verksamhet och döper människor som gör omvändelse och bättring. Så ser han en dag Jesus komma gående. Och den profetiska anden kommer över honom. Så Johannes, han lyfter sin finger och så pekar han ut Jesus och säger han, se, säger han. Vad säger han? Se. Guds lam. Initiativet är Guds. Amen. Den treenige hade rådslag. Jag vet inte riktigt hur det gick till där. I den där, på den där underbara sidan. Men det var konferens på högsta nivå. Om serafer var med och änglar och Mikael och Gabriel. Jag hade ingen aning om hur det gick till. Men någonstans togs beslutet. Halleluja. Kanske frågar man varandra så här. Och den levande Gud frågade, hur ska vi rädda denna fördärvade mänsklighet som går under? Kanske försökte man en analys av vilka möjligheter vi har. Finns det någon ängel? Kan en Gabriel eller en Mikael, en Rafael? Har vi något i den himmelska världen som kan reda upp den här kaotiska situationen där nere i skapelsen på jorden? Där människan är förgiftad. Någonstans tog man beslut. Det fanns bara en enda möjlighet. Offra sonen. Något av Gud själv skulle offras. Ibland så tänker jag så här. Vad viktigt det är för oss att igen och igen förnya oss och komma tillbaka. Bara en väg till Gud. Och då tänker jag, det fanns bara en möjlighet för treenigheten. För den levande Gud, för himlen. Det var att offra det dyrbaraste. Bara en möjlighet. Och så tänker jag vidare. När Jesus går här nere på jorden. Då vet han att han är Guds offerlam. Ända in i det sista försökte själva fienden få honom att vika av och gå en lättare väg. Till och med hans egen älskade lärjunge Petrus kom beskäftigt och sa, ingalunda, ingalunda, du går en annan väg. Gå inte alls till Jerusalem. Varför ska du gå mot kors och död? Men Jesus visste också då vilken ande som för tillfället inspirerade Petrus. Och han sa, gå bort ifrån mig Satan. Och ända upp på korset när Jesus hänger där så ropar man, om du är Guds son så stig ner från korset. Tänk vad djävulen kan ända in i det sista. Ta en demonstration. Du får mycket PR här om du stiger ner nu alltså. Då har du visat att du är Guds son och du och jag hade varit utan frälsare. Så jag säger tack Jesus att du inte steg ner. Och då tänker jag ibland, och jag brukar säga i väckelsemöten ibland, säga till människor, det fanns bara en väg för Gud för att du skulle kunna bli frälst. Det fanns bara en väg för Jesus om du skulle kunna bli frälst. Och då är det bara ett namn att åkalla och en möjlighet, ta emot Jesus. Är vi överens om det? Och i den här sista flyende nådesminuterna liksom för vår värld, så ser vi hur det där alternativa lyfts fram i både religioner och möjligheter. Klassiskt är det, som man säger på höga teologiska institut, vi måste tänka på, säger man, att vi lever i en mångkulturell värld med många religioner. Och så uppmanas förkunnare att tänka så här. En Gud och många vägar till denna ende Gud. Och det låter så förbluffande bra och många faller för det. Och så är det en satanisk lögn i det. För det finns bara en väg. Och det är Jesus. Ja, var är offret? Se, Guds lamm, ropade Johannes. Initiativet var Guds. Och därför heter det, så älskade Gud världen. Han gav den sin son, den enfödde. Tack gode Gud. Nå, i alla fall så för att få den här touchen av Golgata i den här berättelsen som ligger där hela tiden, som du känner, så har du ju detta gripande när Isak tas ner ifrån altaret och så finns den där baggen där. Och så står det så fint, istället. Istället för. Det där är en koncentration av evangeliet egentligen, de här orden, istället för. För det var en ställföreträdande offergärning vår frälsare gjorde. Istället för. Så du ser det här i berättelsen. Men jag ska gå vidare. Vi lämnar den så långt. Och så vill jag att vi tittar från 15 versen där. I berättelsen ska jag titta på den där klockan där. Ja. Sådär. Bra att ha. För nu kommer Herren och förnyar löftena till Abraham. Herrens ängel ropade, 15 versen, ännu en gång till Abraham från himlen. Jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig, din enda son. Oj, vad det måtte jag ta tag i Guds hjärta det här på något sätt. Kan du riktigt känna Guds hjärteslag här? Du undanhöll inte din enda son. Och den levande Gud vet vad Golgata dramat ska innebära. Jag ska rikligen välsigna och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Din avkomma ska inta sina fienders portar. I det gamla tänkesättet i krigsföringen den tiden så var portarna den punkten som måste försvaras och där koncentrerar man stadens militära makt. Murarna var en sak, men portarna måste till varje pris försvaras. Så begreppet här, det vill antyda, du har ett annat ord, dödsrikets portar blir inte församlingen övermäktig. Det är alltså ett uttryck för, någon översatte så här, avgrundens samlade härsmakt kan inte vinna seger över Guds församling. Är det inte underbart? Tack gode Gud, din avkomma ska istället inta sina fienders portar. Ibland så tänker jag så här att lite mera av segervittring skulle vi behöva ha. För ibland frestar ju djävulen, och han har ju ett och annat att locka med då när han frestar oss till missmod. Och så börjar han tala om för, ja, det är ett svåra misslyckande, hur svaga vi är. Egentligen är du ganska dålig, säger han. Och vi håller med som regel, för vi är ju ödmjuka. Vi är så, ja, nu blir det riktigt. Ja. Vi är så ödmjuka så vi är djävulen rätt, vi är svaga, bara lilla jag. Och så, det låter väldigt ödmjukt. Men kanske skulle vi ibland behöva liksom drabbas av den där vågen av segervittringen, vet du, som ligger i detta. Han har vunnit seger. Vi har ju många bibelord på detta. Djävulen vet att han strider kort. Det är ju nästan värt ett halleluja, eller? Ja, men alltså, ondskan verkar triumfera, men vi vet att det är bara en tidsfråga. Vi vet vem som är segraren. När hörde jag det och var, eller läste jag det, säger då att en predikant historia må vara hänt. I alla fall så berättas det om en pojke som hette, vad han nu hette, vi kallar honom Kalle då, så han älskar serietidningar. Och han hade en hjälteberättelse som hette Jim. Jag har aldrig stött på den seriehjälten under min uppväxt, men så berättas det i alla fall. Och denna Jim, vet du, det var hans stora passion. Hjälten Jim, han verkar ju, du vet, seriehjälten, de klarar ju sig, verkar det ur. Ju mer vanskligare det blir, så ännu suveränare kommer de ur det på något sätt. Så han läste sin Jim, vet du, och så var det som mödrar brukar vara. Nu får du släcka lampan, alltså. Ja, och ibland tjuvläser man under täcket lite grann till för att se. Ja. Och han levde så i Jims värld, sägs det så. En natt så vaknade han och ropade pojken. Jim! Jim, ropade han i sömnen. Stå på dig! Stå på dig! Jag vet att du klarar dig, för jag har läst i slutet. När mamma hade bett honom att släcka lampan, nämligen, då bläddrade han snabbt i serien för att se hur det slutade. Och i drömmen så ropade han, stå på dig, för jag vet hur det slutar. Jag vet också hur det slutar, för jag har en helig profetisk facit här. Har du också läst hur det slutar? Så egentligen kan vi säga till varandra, det är inte så illa med dig i alla fall. Nej. Egentligen kan vi lyfta våra huvuden till och med i denna vanskliga tid. För vår förlossning den nalkas. Och smaka på det ordet förlossning. I en tillvaro som blir mer och mer komplicerad och satanisk på många sätt. Så inser du att ordet förlossning för Jesu Kristi brud, alltså det är något helt oerhört. Vi ska inte stanna här. Ja, och nu ska jag kasta ut en brasklapp, som det heter här. Vadå? Braska, det var en biskop en gång. Om vi glömmer honom. En brasklapp. Ja, vad var det jag skulle säga om brasklappen? Nu får han också för mig i bara farten där. Jo, jag tänker så här. Det kommer här. Vi frestas ibland att bli väldigt, väldigt upptagna när vi talar om tidstecken. Att börja predika antikrist. Och jag ber ingen missförstå mig överhuvudtaget. Vi ska vara vakna. Vi ska varna för en sen tid. Men ibland så tänker jag så här, vi går väl ändå inte omkring och väntar på antikrist. Vi vet att han kommer. Och vi vet att det som vittnar om antikrist framträdande framför allt förebådar Jesus kommer snart. Är du med nu? Så låt inte det där av fruktan ta dig liksom, oj oj, det kommer en frukt, den kommer. Det kommer både vedermöda och vredesdom och antikrists framträdande. Men vi väntar Jesus Kristus som ska frälsa oss på skyarna. Säger min bibel. Så vi får lyfta våra huvuden. Istället för att liksom digna och misströsta och ge upp allsammans. Känner du så? Det är gott att få vänta Jesus Kristus. Som ska frälsa oss. I dig ska alla jordens folk bli välsignade. Nu måste vi tänka till lite. Alltså, ibland blir jag riktigt glad över vad som står i Guds ord. För plötsligt ser jag att jag finns med här. Och ändå ska du förstå det att Abraham, han är långt före Mose. Han är långt före lagen. Han är långt ifrån det allsammans. Men redan genom Abraham, halleluja, ges löftet om frälsningen om Jesus Kristus för alla som tror. Låt oss titta på Guds löften till Abraham. Vi läste redan i 12:e versen, men jag repeterar det. 12:e kapitlet, 3:e vers. Jag ska välsigna dem som välsignar dig, förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Tack Jesus. 18:e kapitlet, och jag går till 16:e versen. Då är vi vid Sodom och Gomorra. Männen steg upp och därifrån såg det ner mot Sodom. Abraham följde dem ett stycke på väg. Då sa Herren, kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Av Abraham ska det ju bli ett stort och mäktigt folk, och i honom ska alla folk på jorden bli välsignade. Och så var det 26:e kapitlet, har jag noterat, den 4:e versen. Jag ska göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen, och dina efterkommande ska jag ge alla dessa landområden. Och i din avkomma ska alla jordens hedna folk blir välsignade, eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat, mina befallningar, föreskrifter och lagar. Kom med till Apostlagärningarna 3. Ja, där är det en helt fantastisk profetisk förkunnelse som Petrus ger. Han vittnar om livets första. Så här ska vi läsa från 14:e versen. Ni förnekade den helige och rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. Livets första dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denna man som ni ser och känner. Det var denna, ni vet, som var lam och sprang upp i sjön och port. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa, så som ni alla ser. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Ångra er därför, vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av väderkvickelse kommer från Herrens ansikte, och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills det tider kommer då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Mose har sagt, en profet som ett lik mig ska Herren er Gud låta träda fram mot er ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder. När han sa till Abraham, i din avkomma ska alla folk på jorden välsignas. För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. Lade du märke till nu i vers 21, honom måste himlen ta emot. Den lidande Messias, han utförde sin gärning. Han blev också förkastad av många. Men för den som tror är det frälsning. Himlen ska ta emot honom, står det här. Tills allt är upprättat. Och då tänker jag att vi ska gå till Hebreerbrevet, 9:e kapitlet. Hebreerbrevet är en bra bok, förstår ni. Den är riktigt bra. Kanonbra. Och nu läser vi från 23:e versen ett avsnitt där. Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen renas med dessa medel, men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen. För Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Där är han nu, folk. Inte heller gick han in för att offra sig många gånger så som överste prästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger allt sedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synder. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Hör nu. Och han ska en andra gång träda fram. Inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Tack och lov. Det är det vi väntar på. Jag ska strax avsluta det här bibelstudiet. Jag ser att jag håller tiden perfekt. Det är tajmat det här. Man brukar säga så här att den första församlingen föddes på pingstdagen. Det är inte fel att tänka så. Då tänker vi på apostlagärningarnas fantastiska berättelse. Anden faller och allt som händer i samband med det. Ja, nu är det så här. Att om det är sant, vilket jag tror det är sant. Då fanns det också ett foster innan. Och det har du gamla testamentets församling. Den är som ett foster. Men det föds fram. När Paulus tar upp det ämnet så säger han: jag har fått en hemlighet uppenbarad för mig som jag ska kunna göra för alla. Och så börjar han sina utläggningar med att tala om just precis det som var löftet till Abraham. Alla folk ska bli välsignade i Kristus. Arvingen, avkomlingen, står det i Galaterbrevet, är Jesus Kristus. Paulus relaterar direkt till löftet till Abraham i Galaterbrevet och säger: arvingen är Jesus Kristus. Aha. Då, med det synsättet, så kan jag se Kristus genom hela Gamla testamentet. Du, det är faktiskt så här att det är Kristus som är huvudpersonen. Han är det som man kallar den röda tråden rätt igenom i den här boken. Genom hela Gamla testamentet, profeterna, allt. Hela handlandet med det gamla Israel har precis samma syfte. Lagen har syftet att bli en uppfostrare till vad då? Till Kristus. Hur du än läser den här boken. Ja, nej, inte hur du läser den förstås, men om du läser den med ett öppet sinne så kommer du se precis det vad Jesus redan sa när han gick på jorden. Han sa: skrifterna vittnar om mig. Tack gode Gud. Så finns den röda tråden där, Kristus Jesus, hela vägen. Och löftena till Abraham. Där fanns sonen med redan. Han kommer inte in i Matteus 1 som något främmande. Han finns där. Redan från första början. Och ibland så tänker jag: var finns de första förebilderna i Moseboken? Ja, kanske var det kvinnan säger: söndertrampa ormens huvud. Pratar inte vi om segra den? Ja. Ormens huvud ska krossas. Eller när de första människor upptäcker att de är nakna, då måste blod flyta igen. För fikonlöv, det räcker inte långt. Utan det står, Gud gjorde kläder av skinn. Och så flöt det blod. Återigen ser du Golgata. Korset, blodet. Helt från Bibelns första blad. Och ända in till det sista. Fantastiska bok. Skulle jag kunna nonchalera det? Och varför skulle jag göra det? Det är bara Jesus som är frälsaren. Kanske ska jag så fascineras av det. Så jag ropar som Johannes ropar. Och det blir Bibelns sista hälsning. Amen. Kom, Herre Jesus. Det är ett längtans rop i det. Men det är också ett fantastiskt proklamation av tro och seger i det. För vi vet när han kommer. Halleluja. Då är förlossningens stund inne. Och som en följd av det så kommer fantastiska tider att bryta ut. Till och med för en krigshärjad värld som ska få njuta en demonstrationstid på hela 1000 år av fred. Inte bara det, utan sen fortsätter Bibeln och ger ett ännu mer hisnande något som vi bara kan ana oss till. Och då står det, nya himlar och en ny jord uppenbarar sig där rättfärdighet bor. Halleluja. Amen. Koria la bashando gloria. Halleluja. Underbara Jesus. Folk, res på er om ni orkar och tacka vår frälsare och prisa hans underbara namn. Ora bara gitoria Christo la mana. Vill någon tacka Jesus? Du känner det inspiration inom dig. Så ge uttryck för dig en kort lovsång till Herren. Oria malabaka shakara la baragai do la mashikinia gloria Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Ära till lammet, jag hyllar dig Jesus. Roma Shakinia. Tack underbara Jesus. Lemeto Rehaba Agana Sakita Abianto Sakirio Seki Okena Sekirio. Underbara Jesus. Tack Jesus. Ja. Rehemitoa. Fader, jag tackar dig i Jesu namn. Ora la bashan i glöd. Men måste förvandla era sinnen. Så ni inte går fram med mänsklig visdom. Men genom min ande och min kraft. Ja, Jesus. Halleluja. Ora la barada la bashan. Tack för fortsatt välsignelse över den här dagen, Jesus. Mötet ikväll, gode frälsare. Du förbereder allt, Herre, så fantastiskt. Både hjärtan och atmosfär. Kikola mojto, rabba sikinia, vi lovar dig, frälsare. Tack, Jesus. Får se om ni har hört den här kören då. Oj då. Segraren från Golgata. Segraren från Golgata, han går fram i majestät, han går fram i härlighet. Segraren från Golgata, segraren från Golgata, segraren från Golgata. Han går fram i majestät, han går fram i härlig segraren. Från Golgata, segraren. Från Golgata, från Golgata, segraren. Från Golgata, han går fram i majestät, han går fram i härlig segraren. Från Golgata, halleluja, segraren. Från Golgata, segraren. Från Golgata, han går fram i majestät, han går fram i härlig segraren. Från Golgata. Halleluja.
Tack och lov. Ja, varsågod.
Kanske batteriet. Nej, nu. Jag vill bara säga tack Henry för den undervisningen. Jag blir så otroligt. Jag ska säga överraskad från Herren. För just det här som du har varit inne på. La Gud på mitt hjärta att undervisa om. Jag vet inte hur många gånger det började med Abraham. Av olika anledningar så la Gud på mitt hjärta. Och när det var när jag var som sjukast, när jag låg i min säng. Och det var totalt i mörker på grund av det som jag drabbades av dem. Så gav Gud mig detta ordet om Abraham. Och det som du har talat om idag, det är en sån fantastisk, vad ska jag säga, sammanställning. Som den helige ande verkligen har talat till oss idag. Jag skulle aldrig kunna säga det på det sättet som du uttryckte det, Henry. Men jag är så tacksam till Gud att jag av nåd ändå fick undervisa om det. Det är precis det, alltså det är exakt. Och det gör Herren så stor. Och jag blir så tacksam för jag förstår att Herren är ibland oss. Och att Herren vill säga någonting. Med detta. Det blev en sån stark bekräftelse. Jag kan säga att vi har varit lite angripna utifrån. Eller nerifrån eller vad man ska säga. Just kring detta ämnet med Abraham. Det här blir liksom en. Jag ska säga. Ja, det blir helt enkelt en bekräftelse. Ja. På det att det som vi har haft i våra hjärtan i Free Church. Under ganska lång tid om Abraham. Då förstår vi att Herren vill säga något. Ta det till era hjärtan. Så jag kan bara tacka Gud. Och tacka för det här budskapet idag som jag har hört. Då. Ja. Tack Jesus. Amen. Amen. Och det ger mig också hopp om. Att Gud vill göra någonting här i Linköping. Det ger mig hopp om det. Att det är något som Herren vill ibland oss. Och att vi inte ska ge upp. Utan vi ska fortsätta. Det har varit en oerhörd kamp. Men vi vet att Jesus är med oss. Inte för att vi skulle vara något. Men för att han är allt. Tack Jesus. Amen. Nu blir det en fikapaus här ute. Och så börjar vi igen klockan 18. Och det finns någon smörgås, Peter, va? Ja. Det är bra det. Ja. får vi något till livs? Ja. Är det gratis eller får vi, ska vi betala något? När vi har beställt det härifrån, ja. Men den som vill och kan vi lägga en gåva där ute då, ja. Mm. Annars kan du inte, så får du äta smörgåsen då. Ja. Swisha går bra, ja. Mm. Vi kommer att ta upp en gåva till i nästa möte här. Ja.